Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Avsnitt nummer 426 av Nemo möter en vän är här och idag blir det speciellt mina älskade Podmi-prenumeranter. Och jag känner mig så glad över att kunna ge er det här för att veckans gäst är en av de mest önskade som finns där ute. Plus en person som jag har en lång och speciell historia med. Ja, jag snackar givetvis om Joakim Lundell. Och det känns så himla kul att kunna ge er såna här gäster. För ni stöttar mig vecka ut och vecka in genom att lyssna på min podd. Och då är det extra mäktigt att kunna ge er såna här drömgäster som så många av er vill höra. Så jag känner mig peppad, jag känner mig tacksam och jag känner mig glad. Jag åkte till Jocke i Norrköping och vi slog oss ner vid hans bord i hans hus och pratade i lång, lång tid. Det blev 2 timmar till och med. Och vår historia går ju way back. Vi lärde känna varandra i Kungen av Tylösand år 2010 och ja, som ni kanske kan misstänka fanns det ju mycket att prata om. Så mycket att vi faktiskt delar upp den här episoden i 2 delar. Del 1 som ni får nu här idag handlar främst om Joakim och hans liv, hans utmaningar. Det blir mycket snack om hans faderskap, diagnoser och hela hans historia. Medans del 2 som kommer nästa vecka handlar mycket om vår gemensamma historia. Vår relation och ja, då blir det mycket Kungen av Tylösand och allt sånt där. Så ja, 2 delar med Joakim Lundell. Hur låter det? Ganska så härligt va? Ja, jag heter ju Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Det är alltid fint när ni kontaktar mig och ja, kom med feedback eller önskemål på podden eller vad som helst. Det är härligt att höra ifrån er. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu finns det ingen tid att spilla. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 426 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu, Joakim Lundell. Men först kör vi en liten jingle. Det ska vara helt transparent. Nu är vi igång, vet du, Jocke.
Är vi igång?
Nu är vi igång. Så nu får du plocka bort din telefon.
Jag bara kollar den jävla Tesla-aktien.
Tesla-aktien. Hur går det med aktierna?
Vet du att jag har förlorat på en månad?
Vill jag veta?
Nej, det vill du fan inte.
Berätta då.
På en månad.
2 miljoner?
Nej.
Mer eller?
Ja.
Nej, säg då.
6 miljoner.
Åh, herregud.
Igår 2 miljoner på en dag.
Nej.
På en vecka 3 miljoner.
Åh, shit. Men vad, alltså, vad hände med dig då? Alltså mentalt vad...
Nej, jag vet ju att allt studsar upp. Men det är ju klart det är jobbigt. Alltså, det finns ingen liksom logik i nedgången kring Tesla mer än att folk säger att det är övervärderat.
Men beror de här grejerna på, alltså, du talar med en människa som har noll koll på aktier och ekonomi och allt sådär. Beror sådana här grejer på det här med inflationen och det här, eller?
Ja, bland annat inflationen och höjer räntorna leder till en recession, alltså en lågkonjunktur, alltså där som kommer innan en depression. Och under en recession så köper folk mindre bilar, du producerar mindre bilar, det kommer ut nyheter till exempel att ja, men vi sänker produktionen, det ger dåliga nyheter, aktien går ner, folk säljer i panik. Och sen håller Elon Musk på med sitt Twitter-projekt också, som inte kanske är det jättebrightaste.
Nej, han går loss där.
Ja. Och jag tror att han har tappat lite sin grupp när han startade. Då var det ju så här klimatmedvetna. När han startade Tesla skulle vara miljömedvetet. Nu har han ju blivit någon högerpopulist istället. Så han har tappat lite fotfästet.
Men hur mycket drabbar det här dig, alltså din personliga ekonomi på riktigt då? Eller hur ser den ut? För jag vet att du har massa företag och så här, och det är svårt att säga sin exakta ekonomi då. Men alltså, hur mycket påverkar det dig?
Nej, alltså de där pengarna har ju lagt där för att de ska ligga där i 10 år. Mm. Men det är ju inte kul att se. Alltså det tror jag inte någon tycker. Nej. Men jag försöker ju ändå tänka, ja, men det vänder.
Mm. Vi sitter ju i ditt hus som aldrig blir klart utanför Norrköping här. Och jag tänkte på en sak här, för att vi... Jag skulle kissa här innan vi satte på inspelaren. Och toaletterna byggs om och här har allt byggs om. Ja. Det är svårt att få någonting klart här. Men då sa du att jag får kissa ut det här på tomten på en liten grusplätt.
Och det gjorde du.
Och det gjorde jag, absolut. Ja. Det var inte, jag vill inte shama dig alls. Men jag tänkte på det. En tanke slog mig då att så här, du vet, hur vi var förr kontra hur vi är nu. Att man har ju förändrats mycket. Men tror du att du har förändrats lika mycket bakom stängda dörrar? Alltså, jag försöker formulera frågan rätt, men alltså andra människor kanske tycker att det är gränslöst att kissa sig på tomten. Jag tycker ju inte det. Men har du förändrats lika mycket när du bara är med Jonna, tror du, som utåt sett i offentligheten också?
Ja, men det tror jag fortfarande. Men att kissa på tomten tycker jag är ju ganska... Det är ju inte så farligt.
Nej, jag tycker inte heller det. Men er tomt är ju speciell, för det är så här, du vet, det är ju så här...
Vi män gillar väl att kissa i frihet. Jag och Jonna har pratat om det här många gånger.
Ja.
Jag gillar ju att kissa i det fria.
Ja, jag med. Men det är mest att er tomt är så full av saker och prylar och det är konstgjort gräs. Och liksom, det finns liksom ingen yta som känns lugnt att pissa på. Men nu gjorde jag det ändå. Och nu känner jag bara så här, hoppas jag inte kissade på någonting. Men det är intressant det, för att... Jag tror att det är alla vi som lever i någon slags offentlighet. Vi har ju ändå så här, det är ju omöjligt att säga alla sina åsikter och tankar offentligt. Det går ju inte. Då skulle man bli kölhalad ju.
Alltså, ja, så är det ju.
Men när man snackar liksom off mic, då kan man liksom ventilera det helt fritt. Och det där mellanrummet där, tänker jag mycket på. Att undrar om man någon gång kommer komma till en tid där man kan liksom säga allt utan att få massa skit liksom.
Kanske inte riktigt där, men snöret dras ju hårdare. Ju hårdare du drar vad du inte får säga, ju större kommer du bygga upp en grupp som är, ja, men det blir ju som en rebella, alltså en motståndsrörelse. Mm. Och vi är ju där någonstans just nu. Så jag tror inte det går att dra det där snöret så mycket längre. Folk är jävligt trötta på woke-kultur alltså.
Mm. Det känns som att det är ändå på väg någon slags backlash, någon slags att slå tillbaka. Det är som om inte annat på liksom Cissi Wallin när hon går ut och ber om ursäkt för hur hon höll på med all det här allt sitt cancelande och folkdomstolar. Och om hon till och med ber om ursäkt för hur hon har varit, då är det ett tecken i tiden på att kanske gick för långt där ett tag.
Ja, men det gjorde det ju. Alltså, sociala medier är ju egentligen ingen publik rättegång. Det ska ju inte avgöras på sociala medier. Jag har ju också varit en del av det där, för att kunna posta alltså mina privata bråk på sociala medier. Det skulle jag aldrig göra idag. Alltså nolltolerans. Jag känner i alla fall, jag har lärt mig min läxa utav det. Sen hur lång tid det tar för andra att lära sig den läxan, där får ju stå för dem. Men det kommer ingenting nyttigt ur det.
Nej.
Varför ska andra människor vara involverade i vem du bråkar med? Mm. Alltså det är jättekonstigt.
Nej, men precis. Men jag har tänkt på det också. Det är intressant att göra. För att du och jag har ju vissa likheter med våra diagnosiga hjärnor. Och om jag ska peka ut dem, så är väl mycket det här att vi har mycket driv inom det vi tycker om liksom. Mm. Där möts vi liksom. Men vi har också mycket likheter i det, kanske inte lika smickrande. Mm. Men du vet att man har varit känslig genom åren och så här, och mycket konflikter och så där. Och jag tänker personligen om offentligheten, och jag har ju bara en bråkdel av ditt kändisskap, men jag tänker ofta att jag inte är skapt för det här. Att liksom så här, det tar för mycket på mig, jag mår för dåligt, jag är för känslig, jag tar åt mig och jag mår så dåligt av det. Och jag vet att du tänker också på det. Jag har ju tänkt i många år, hur orkar du?
Men det, jag tror inte att jag gör det. Jag tror att det, du vet, när man nollställer sig varje dag och sen på något sätt så glömmer man bort hur illa dagen igår var. Alltså lever för dagen och bara tar sig igenom. Alltså du fattar inte hur trött jag är på offentligheten och sociala medier och jag kräks på det alltså. Nej, jag mår inte heller bra utav det. Och sanningen att säga, jag tror ingen mår bra. Alltså det du beskriver, att du känner att du är för känslig. Jag tror att alla känner det, bara att du kanske klarar av att våga säga att du känner det. Men jag tror att det är någonting som ligger inom alla som sysslar med det. Alltså det är ju inte sunt. Alltså vi blir ju utsatta som att vi vore liksom regeringen i stort sett. Vi leder inte det här landet, absolut. Vi ska granskas, vi har en maktposition. Men vi är inte skapta för att klara av det.
Men hur ser din inkorg ut ens? Det måste vara så otroligt stressigt.
Ja, men jag försöker distansera mig från det. Alltså jag har kommit ganska långt i den processen. Att skapa en distans mellan mig och sociala medier. För jag påminner mig själv så här. Att vi säger att det kommer ett drev. Hur mycket påverkar det mig på riktigt när jag tar telefonen och lägger den här borta? Kommer mina grannar integrera med det? Kommer han sluta vinka när jag går ut på morgonen? Nej, troligen inte. För att han känner mig. Kommer de på förskolan neka mig att lämna barnen när jag kommer dit? För att de har sett någonting på internet? Nej, troligen inte. Kommer de bete sig annorlunda i affären när jag går och handlar? Nej. Och där har vi min lilla cirkel liksom. Det är ju mitt liv. Mina grannar där jag bor. Jag lämnar barnen på förskolan. Jag åker och handlar oftast på de liksom, lokala ställena. Alltid samma ställen. Jag umgås med mina vänner, mina kollegor och min krets. Och de känner ju mig. Så när jag lägger mobilen här, alltså, då är det drevet ganska långt bort. Så då är det egentligen i slutändan jag som väljer hur liksom, nära det drevet ska vara mig.
Mm. Men hur har den här processen förändrats genom åren? För jag vet ju att du ändå i perioder har gått in i saker och försökt att svara på människor. Och att du liksom har gått in i affekt mycket. Hur har den processen sett ut?
Det här året har väl varit ganska nyttigt. Alltså, jag satt och reflekterade väldigt mycket. För nu går vi ju mot slutet av året. Och jag vet inte om du är som mig. Då summerar jag liksom året i huvudet. Liksom allt som har hänt. Personlig utveckling, karriärsmässigt och allting. Och det här är det absolut konstigaste året jag någonsin haft 2022. Det är liksom ett riktigt jävla märkligt år. Men när jag liksom... Jag är ändå på något sätt idag... Inte glad, men det gav mig ett wake-up call. Det som hände med Olof och Lokal. Jag vet inte hur mycket du vet om det.
Jag har lite insyn, men lite kontext kanske behövs till de lyssnare som inte har stenkoll på det.
Men om vi backar tillbaka 2 år-ish någonstans, så började de här 2 göra videos om mig. Och då var det mest att säga, ja, men han har inga pengar. Han leasar sin bil. Fan, jag kan köpa det. Vill de tro att jag leasar min bil så får de jättegärna göra det. Jag tror inte ens de vet vad ordet leasa betyder. Men that's fine liksom. Men sen har ju det här liksom trappats upp. När man inte når mig. Och en dag så... Jag leker med Luna Bell i hennes rum, minns jag. Det är bara jag och Luna Bell hemma. Jag tror att Jonna och Lionel var iväg någonstans. Och sen började det ringa i min telefon. Alltså jätteintensivt. Och till slut får jag säga till Luna Bell, jag måste bara kolla vad det är på mobilen så här. Och där är min manager Stefan som ringer. Och bara... Och då var jag så här märkligt, han ber mig sätta mig ner. Jag bara, vad är det som har hänt nu? Han bara, har du varit på internet? Jag bara, nej, vadå, jag är med Luna Bell. Han bara, men det har hänt en sak. Det är bättre det kommer från mig. Annars kommer du ändå liksom ringa upp mig. Och då känner jag i magen, alltså, vad är det nu liksom? Ja, lokala Olof har lagt upp en video. Jag bara, men det gör ju de jämt. Jag bara, vad skulle det ovanliga vara i det här? Ja, men de har intervjuat en minderårig tjej där. Och jag var okej. Som du och Jonna då ska förgripa er på. Och då blev jag så här, ja men absolut att jag var grisig för, men jag fan aldrig förgripit mig på någon, så nej, glöm det liksom. Han bara, där är en intervju på riktigt. Och jag bara, tar upp mobilen, går in liksom, och jag bara, vilken minut är det då? Och jag bara, alltså, jag vet inte vem den här personen är, Stefan. Jag vet inte vem den här personen i samtalet är, jag har aldrig träffat den här personen. Och sen började jag lyssna igenom och då skulle det då vara... Då intervjuar de en tjej som påstår sig när hon var 14 år, alltså förra året, då skulle ha varit i det här huset och blivit alltså övergripen Inte bara utan mig, utan nu har de även dragit in Jonna. Att då Jonna då skulle ha bränt henne i röven alltså, och misshandlat henne, och jag skulle ha förgripit mig på henne. Och jag hör ju direkt att, så jag sa till Stefan, att fan, den här tjejen låter ju 30 plus. Alltså det låter ju som någon som sitter och förställer rösten. Och sen började det här gå igång, började plinga min telefon. Och då insåg jag hur jävla skadad jag är av det här. Så har jag en vän som heter Pontus då. Så han skriver till mig, alltså, hur jävla arg är du? Jag bara, vadå arg liksom?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Han bara, alltså, ska du inte åka hem till honom? Jag bara, men orka bry sig liksom. Jag vet inte ens vem tjejen är. Han bara, förstår du vad de har gjort emot dig? Jag bara, ja. Men jag inser ju, eller insåg flera månader efter vad det var de har gjort emot mig. Nu idag kan jag liksom sätta fingret på det. Alltså, de tar alltså in en skådespelare eller någon de känner för att be den här tjejen vara en minderårig som då hittar på ett övergrepp som aldrig har hänt för att skapa content. Eller inte bara content, för att angripa mig. Och det slutar liksom inte där, utan veckan efter, Sara och Patrik Sjöberg i Dumpen, som du vet. Mm. Och Sara fick ju privata skulder, så att Dumpen lades ju ut på Kronofogden till försäljning. Och vem la ju bud där om inte Olof K. Gustafsson? Och sen får ju Sara då ett mejl från Olof, och hon ringer även upp honom på telefon. Där han berättar då att men han kan ju ge tillbaka den här sidan. Men då vill han ju att de kollar upp att jag har sex med min dotter. Och där fick jag ju liksom, det var ju där jag började få nog liksom. Även om jag inte kunde ta in det då, men när jag hade börjat landa i allt som hade hänt, så bara fuck it alltså. Det finns inga pengar i världen som är värt det här. Då lägger han också ut att man ska ringa till mina barns förskola och säga att jag förgriper mig på barnen. Ringa till mina grannar. Absolut, det är ju inte direkt så att mina grannar tror på det. Men det är jävligt pinsamt att behöva förklara att jag är en stalker efter mig som gör de här grejerna. Alltså, du kan ju tänka dig själv, även om ingen tror på det, så är det jävligt jobbigt att stå och förklara den här situationen. Och sen Anjo då, den här YouTubern, en vän till mig, Pontus. Han gör ju väldigt mycket dokumentärer på YouTube. Så han ville ju gräva i det här. Så han sätter ju dit Olof och Lokal. Han bevisar ju det här samtalet är falskt. Han bevisar liksom att de har använt röstförvrängare, till och med vilken röstförvrängare de hade använt. Men det jobbiga blev då att då försvinner de bara. De går upp i rök liksom. De vill sluta med drama. Och då blir jag så här, jaha, fan vad skönt. Ni vill sluta med drama. Jag valde inte att bli anklagad för de här sakerna. Hos mig finns det kvar. Vad skönt för dig att du vill sluta med drama som hittar på att jag förgriper mig på barn. Vad skönt att när du blir liksom upptäckt att du har ljugit om det, ja, men då ska du bara sluta med drama. Men för mig har det inte slutat. Jag sover dåligt. Jag gråter. Jag är ärrad för livet liksom.
Men varför tror du att det här ens uppstod?
Varför gör sjuka människor sjuka saker?
Jag vet inte. Det är ju märkligt alltså. Det är, jag har känt dig i många år, i vad blir 12 år liksom. Och mycket kan man säga om dig, men det där är rätt långt från den Jocke som jag känner. Och det känns ju som att de bara fått någon slags hang-up på dig ju.
Ja, det blev en väldigt hang-up.
Ja.
Men att det kunde sluta så här, det trodde jag aldrig.
Nej, precis. Det är lite sån här, det känns som att vissa människor har ju inte samma spärr som andra människor. Det känns som att de söker en effekt från dig, och när de inte får den så går de liksom hela vägen för att få den. Och hade du inte reagerat vid det här så hade de säkert fortsatt något ännu grövre, förmodligen. Alltså,
kan du komma på något grövre?
Nej, jag kan ju inte det. Jag försökte tänka när jag sa det här att ja, det finns ju ingen grövre. Men det känns som att det är den principen liksom, att de hade gjort vad som krävdes för att du skulle reagera.
Men jag tänker också, hur snabbt gick det i deras tankeverksamhet när de gjorde det här? För att de påstår ju då, jag har tänkt så många gånger, man bara, det är så dåligt fabricerat. Mm. Det måste ha gått så fort från när de bestämde det här till att spela in videon. För de säger att det hände förra året. Man bara, du, jag bor i ett hus fullt med kameror. Jag har inspelningen från 3 år tillbaka. Skulle du säga vilket datum hon skulle varit här, så skulle jag plocka fram kamerorna på 2 sekunder. Och då kom det aldrig något datum. Han har ju fått kommentarer varje dag, säkert till och med idag. Kan du ge oss datum när Jocke skulle ha gjort det här? Nej, han har bara svävat iväg och undviker frågan.
Hur började din konflikt med Olof från första början?
För mig är det ju ingen konflikt. För mig är det ju en människa som förföljer en annan. Jag såg honom första gången i en video hos Anis Lombe Demina. Mm. Som gjorde någon intervju. Och väldigt märklig video. Och jag tänkte, vad är det där för mytoman liksom? Om man ser Anis här, ganska obekväm i videon. Och sen var det ingenting mer med det. Och sen dök han upp hos lokal och satt och pratade om mig. För i Anis video då hyllade han mig, att jag var den enda i Sverige som stack ut och grejer. Och sen fick jag ett DM då från honom. Han ville att vi skulle träffas. Jag hade ingen aning vid den här tidpunkten om han var överhuvudtaget, förutom det korta insticket liksom i Anis video. Så jag skriver till honom att kontakta Daniel om det gäller något arbetsmässigt. Och är det något privat så hinner jag tyvärr inte liksom träffa människor. Och där gjorde jag att det tog hus i helvete.
Mm. Han kändes avvisad.
Ja.
Mm. Men den här incidenten då, och hur det här eskalerade till de här sjuka, orimliga proportionerna. Hur stor del har det i dina tankar och känslor kring att dra dig tillbaka mycket från offentligheten?
Jättemycket. Och det var där jag skulle komma till, med att jag är inte glad, men jag är glad att det wake-up-callet kom, om du förstår. Jag är inte glad för allt vad det har gjort med mig. Alltså att jag har fått liksom riktigt stora ärr, och jag hade en psykisk ohälsa innan, och den har ju liksom knappast blivit bättre av det här liksom. Men ibland så är man bara jävligt glad när någonting gör som att tåget spårar ur. Du har ju varit i missbruk själv. Och ibland så när det händer någonting riktigt hemskt, så kan man ju ändå se det som vändpunkten. Förstår du typ hur jag menar?
Ja, men precis. Alltså sammanlagt alla konsekvenser och motgångar, det blir ju någonstans leder fram till liksom en vändpunkt på något sätt. I bästa fall.
Ja, vi säger att du tar droger, vaknar upp på plattan liksom, i bara kalsonger. Det är ju ingen höjdare liksom. Men det kan ju vara någonting som gör att, what the fuck gör jag med mitt liv? Det här måste sluta idag. Vändpunkten liksom. Och jag känner ändå att någonstans blev det här vändpunkten för mig att distansera mig. Jag kan inte leva i det här längre liksom.
Nej, men precis. Vändpunkt kan lika mycket vara som en smärta.
Ja.
Och en känslomässig vändpunkt. Och det där känns det som att det var någon slags bottennapp känslomässigt på något sätt.
Ja, alltså tankarna har funnits redan innan. Och det här gjorde väl liksom att, okej, ta den vägen.
Vilka delar är det du planerar att retire from?
I stort sett alla. Jag har ju ganska många avtal och jag måste slutföra saker. Så jag kommer ju ändå synas offentligt i minst ett år till, i och med att jag spelar in har ju redigerings- och sändningstid. Men ändå att jag börjar redan nu trappa ner, jag tackar nej till nästan allting. Så jag har ändå en plan liksom för att trappa ner det. Men där jag insett mest under all liksom de här senaste åren. Alltså alla som söker pengar, jag tror inte att de förstår att det inte är deras lycka. Jag trodde också där när jag började tjäna pengar att det fanns en lycka i att ha pengar. Det finns ingen lycka i det. Det finns bara problem i det. Jag satt och kollade på en undersökning. Jag vet inte om du har sett den. Det var en ganska omfattande undersökning. Där de har gjort ett diagram så här angående lycka med pengar. Och längst ner, de som inte har pengar, där är det ju liksom suicidalförsök, det är missbruk, det är liksom antal gånger man har sökt vård för psykisk ohälsa, antal gånger man liksom har varit på rehab eller varit på magpumpning. Alltså, de har samlat liksom journaler och allting liksom från sjukhus, psykiatri och allting. Och längst ner liksom där du tjänar väldigt lite pengar, det är väldigt mycket sånt. Och sen avtar det uppåt. Gissa vart summan är när folk är som lyckligast, vart det vänder sen. Det är ganska tidigt, i månadslön alltså. Jag tror att den är räknad i netto. Var tror du man är som lyckligast med nettomånadslön om man fick bestämma?
25 kanske?
Är det högre, men redan vid 50 000 så vänder det. Och det vänder ganska brant. Mm. För där man ser att det här diagrammet liksom blir som en parabolisk uppgång. Om du vet vad parabolisk är, det liksom går upp och sen går det ner. Det som går upp kommer ner. Och där ser man samma sak. Då börjar missbruket igen. Då börjar den psykiska ohälsan. Då börjar suicidalförsöken på andra sidan. Så de som har extremt lite pengar har exakt samma issues som de med för mycket pengar.
Det är intressant det där. Jag tror att det har att göra med flera saker. Dels så har det nog att göra med att folk som har mycket pengar är ofta drivna av det. Drivna av kickar mer och mer och mer. Och då kommer oftast andra destruktiva beteenden på köpet. För det finns ju mycket osunda kickar också. Alltså kickar som verkligen skadar en mer. Alltså beteenden och droger och allt sånt där. Men jag tror alltså också här som du är inne på. Det kommer ju mycket avundsjuka och yttre problem också. Alltså uppmärksamheten och så det skadar ju en på så sätt också. Så det är superintressant alltså. Men fan, det känns som att det... Vad väckte det för tankar i dig att se den undersökningen?
Att det stämmer så jävla väl. Absolut. Jag vill ha en vettig månadslön så jag ändå känner att jag är fri. Jag vill inte liksom ha det som kommer längre ner på stapeln liksom, äktenskapsbråk på grund av pengar, eller att du känner dig låst och inte kan göra det du vill. Men sen känner jag att förutom det så spelar det inte så stor roll, för att det är inte liksom, ju längre upp på kurvan jag tittar, det är inte det som driver mig, utan det arbetet. Jag hade inte velat ha 500 miljoner på banken och inte få jobba med det jag vill. Jag hade offrat pengarna alla dagar i veckan. För välmående, det är fan någonting du aldrig kan köpa för pengar alltså. Mm. Och harmoni. Att vara där man vill i livet, jobba med där man vill och känna att man brinner för någonting. Det är någonting som inte går att köpa för pengar.
Men du pratar mycket om ditt mående och att det är väldigt upp och ner. Och att det här året har varit den största prövningen i ditt liv nästan. Dina diagnoser, hur har du... För du har, visst, ADHD och...
Asperger,
precis. Och har du medicinerat mot de här någon gång i livet?
Aldrig faktiskt. Jag tänker sällan på att jag har det. I och med att ingen annan bryr sig om att jag har diagnoser. Nej. Så har det blivit så att jag inte heller bryr mig.
Nej. När fick du dem? Eller när fick du diagnoseringarna?
När jag var 26 tror jag. Så var det 10 år sedan typ.
Så ändå efter till och sen?
Ja, det var faktiskt efter. Men jag känner att enligt papperna så har jag ju lätt autism. Men det är ingen som tar mig för att jag har lätt autism när jag träffar människor. Det är ingen som har den respekten. Så då har det blivit att jag också skiter i diagnoserna.
Ja, men jag tror att det är precis. Jag fattar vad du menar där med att man blir ändå liksom inte samhället har ändå liksom ingen speciell respekt eller förståelse för en med diagnoser, så man kan
du förväntas ju bara fungera som vilken ja. Människa som helst oavsett.
Mm. Och det vet ju vi hur svårt det var liksom, framförallt i skolan liksom, att bara, man såg sig bara som ett UFO, fick liksom ingen förståelse alls. Men jag hoppas och tror jag ändå att det har kommit längre just i skolan, hoppas jag, för jag tänker om nu våra barn visar sådana tendenser senare, att vill man gärna att det ska finnas mer förståelse än vad vi fick liksom. Har du sett mycket mönster? Alltså inte just diagnoser, men hur känner du i ditt föräldraskap med dina barn och så här, med tanke på din barndom och så, har du... För jag har tänkt så här, att jag, när jag fick barn så hade jag liksom en tydlig mall på hur jag ville vara som förälder, vad jag ville ta med mig och vad jag inte ville ta med mig. Jag ville ta med mig det bra och jag ville göra det dåliga annorlunda liksom. Och det är intellektuellt är det en sak, men sen väl praktiskt när det väl sker är det rätt svårt. Alltså det är så svårt att leva upp till den visionen man har, för att man är ju programmerad på ett visst sätt, man är ju så formad av sin uppväxt att det kommer liksom inte naturligt ibland för mig att göra det som jag vill göra. Vad upplever du i ditt föräldraskap? Så har du blivit den pappan du vill vara, eller vilka är dina stora utmaningar?
Jo, men absolut är jag den pappan jag vill vara och väldigt stolt över mitt föräldraskap. Men jag tror att jag är lite enklare än dig, för du är ju ensamstående pappa. Och där tror jag är bra mycket tuffare, för att då ska ju du liksom innefatta alla roller. Jag har ju en grym, jävligt grym sidekick i Jonna liksom. Och vi kompletterar varann väldigt bra. Jag står väl för det mer pedagogiska med barnen och hon står med det mer planerande. Du måste ju vara både och egentligen. Och där tror jag gör det betydligt tuffare för dig. Jag har suttit och funderat på det många gånger liksom. När du har liksom en hel vecka, halvsjuka barn. Och jag vet inte hur många gånger jag sett dina stories så här. Jaha, 03:30 då var det dags att gå upp. Och sen liksom är du igång liksom till typ ett. Natten det är på liksom.
Ja, det är tufft alltså. Ja, men så är det ju. Men det här ska inte handla om mig, vet du. Men det är fint att du ömmar för mig, för det stämmer. Det är klart det är som fan det är tufft i dig själv. Men vilka utmaningar har du upplevt då i föräldraskapet? Alltså, tycker du att det är lätt att sätta gränser och så? Eller tycker du att det är lätt att liksom... Lätt att inte skämma bort barn? Eller, för att du har ju själv en ganska pissig uppväxt bakom dig liksom.
Mm. Nej, men jag känner ändå att jag har fått jävligt bra pejl på det. Och att jag har ett...
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jäkligt stark tålamod när det gäller barnen. Där är jag vassare än Jonna. Hon ger lättare upp och kanske ger dem en klubba eller någonting. När de är lite kaos. Medan jag har ett jävla tålamod, för någonstans i mitt bakhuvud så finns det hela tiden att min morsa satte aldrig gränser. Min morsa gav inte mig verktygen till att kunna bli vuxen. Så för mig, det blir så här, nästan som att någon knackar med på axeln. Så fort det är någonting att jobba lite extra hårt. Och sånt där jag tar med mig mest till hur jag är som pappa är att få barnen att förstå varför saker sker. Det är så lätt för vuxna att bara, men sluta med det där, för att vi vet varför de ska sluta. Men vi kan ju inte teleportera våra tankar till en, i det här fallet, 4- och 2-åring. Det går ju inte. Barn blir väldigt förvirrade när de inte förstår det liksom, sociala samspelet. Så vi jobbar väldigt mycket med känslor, att man får ha känslor. Att jag brukar fråga Luna Bell så här, nu vart du ledsen, vill du liksom berätta var är du ledsen? Och då brukar hon oftast peka in i bröstet. Och då frågar jag om hon förstår varför hon blir ledsen, och då får hon prata om det. Och då kan jag fråga så här, förstår du varför mamma blev arg? Och så kan vi sitta och prata om det i 20 minuter. Och jag känner att det ger händer väldigt, väldigt mycket. Jag kommer absolut göra samma sak med Lionel när liksom kommunikationen, han är ju bara 2 år än, så om något år ungefär så kommer vi komma kommunicera på ett helt annat sätt. Men jag känner att det ger väldigt mycket för att hon kommer ihåg det här. Och jag känner att hennes förståelse för saker blir betydligt större genom att pedagogiskt prata om saker, att ta sig den tiden, att okej, nu är det stressigt, vi har inte den här tiden, men jo, det har vi. Liksom jag brukar säga, tänka så här att kommer det liksom förändra mitt liv om jag skjuter på det här 20 minuter? Nej, okej, då kan det faktiskt vara värt att sitta och prata med henne så att hon känner att hon förstod situationen.
Mm. Fan vad intressant ändå att du säger att du är den som har tålamod och sätter gränser, medan Jonna kanske är den som tar the easy way med en klubba när det är jobbigt. Jag har gissat på tvärtom.
Nej, men det, så är det. Men däremot
vad stolt jag blir. Bra jobbat.
Däremot är jag jäkligt dålig på planering. Att köpa blöjor innan de tar slut. Nu är det ju bara Luna eller som har blöja fortfarande, men ersättning, de packar väskorna när de ska till förskolan. Är det jag som kör dem till förskolan, då kan jag ju helt glömt att ta med extra kläder och sådana där grejer. Så där är jag betydligt sämre. Hon har ett väldigt bättre planeringsspektra än vad jag har. Hon ser alla. För mig är det bara, ja men vi ska ut i skogen idag. Ja men vi går ut i skogen. Medan för Jonna är det, det här ska med, det här ska med, det här ska med, det här ska med.
Ja, jag känner igen det. Det är nog ganska likt dig, det tror jag. Det är ju verkligen på gott och ont det här lite impulsiva bara. Men vad kul, du gör väl det. Så bara, när man väl gör det bara, ja men nu glömde vi ganska mycket grejer, ja. Men du har ju snackat ganska mycket om din barndom och uppväxt i olika sammanhang, i böcker och ja men många olika medier. Och du var inne på det nu, det här med att du inte fick så mycket gränssättning med dig från din mor. Hur har din relation till dina föräldrar och alltså förändrats genom åren? Har du haft lätt att förlåta dem? Eller kan du fortfarande liksom hamna i känslor där du känner att fuck, att de gjorde så jävla pissigt jobb att jag har de här problemen idag? Eller hur tänker du?
Jag pratade faktiskt med Jonna om just det här bara för typ 2 dagar sedan. Och vi hade väl både jag och Jonna egentligen samma åsikt kring det. Jag tror inte jag ska förlåta min mamma. Jag tror inte att det är sunt att jag gör det. Det hon har gjort är att förbruka sin rätt som förälder. Varför ska jag förlåta det? Jag kan acceptera det, absolut, att det har hänt. Men att förlåta det, alltså det är ju hela min uppväxt liksom. Jag tycker att det ansvaret man har som förälder liksom, det är så pass viktigt att man får inte brista på det sättet som hon gjorde där. Och vilka komplikationer det fick för mig. Jag märker ju alltså av än idag, alltså de trauman jag har varit med om som återspeglar sig i saker jag gör. Alltså när du är med om trauma som vuxen, även om du mår pissigt, du får psykisk ohälsa, du kanske bränner ut dig själv, så är vi ändå programmerade så att vi kan hantera det och vi kan gå vidare väldigt ofta utan att det kanske sitter kvar hos oss och återspeglar oss. Men när vi är barn, då är vi under så stark formning att liksom, det är som att det kladdar av sig på oss. Och när jag var liten så såg jag väldigt mycket skräckfilm med mamma. Hon älskade ju skräckfilm och berättade om skräckfilmer. Liksom, mina barndomsfilmer är inte som dagens barn, liksom Power Patrol och Babblarna. Utan det är ju Omen, Djurkyrkogården.
Alltså hur gammal var du då?
5-6 år.
Ja, fy fan alltså.
Och inte nog med det, alltså det hade ju varit om jag bara satt där och var för liten för att förstå filmerna. Men morsan gjorde ju sitt bästa att berätta vad det var som hände också. Mm. Väldigt målande liksom att ja men här dödade djävulen honom med en glasskiva som högg av halsen. Det är djävulens son liksom, väldigt målande. Och det gjorde ju att jag liksom fick nattskräck. Det höll ju på liksom till jag var typ 15 år och inte vågade sova med lampan släckt. Och är det en slump idag att den långfilm jag släppt, så här, surprise, den skräckfilm. Spökjakt, skräck. Hide and seek, skräck. Nästa långfilm, skräck. Är det en slump? Det kan fan inte vara en slump. Och jag, när folk frågar så här, är skräckfilm din favoritgenre, är det därför du gör den? Väldigt många intervjuer som har frågat, då blir jag så här, nej, alltså, det är inte det. Nej, varför gör du det då? Och det har jag funderat väldigt mycket på. Är det någonting som jag bearbetar själv samtidigt som jag gör det, alltså undermedvetet? Mm. För skräckfilm är inte min favoritgenre. Jag ser hellre på andra filmer personligen om jag sätter på någonting på Netflix eller någon annan app. Men ändå har jag hamnat i det jävla facket.
Men vad tror du det där beror på? Att hon gjorde de här missarna. Vad kommer hon själv ifrån för uppväxt, undrar man ju då? Alltså, när hon kan göra den där bedömningen att en femåring är lämpad för liksom, djurkyrkogården.
Jag tror att hennes missbruk gjorde att hon förlorade sig själv. Vi vet ju båda liksom vad missbruk kan göra. Så tror jag att hon hade ett väldigt osunt band med mig. Alltså ett band man förälder och barn inte ska ha. Jag var ju medberoende i hennes psykiska ohälsa. Jag levde ju liksom i hennes värld.
Var det bara du och hon eller?
I de första åren. Mm. Men sen var ju de andra syskonen för små. När jag flyttade när jag var liksom 6 eller 7, då var ju liksom den äldsta då, Kristoffer 2 typ. Och de andra var precis liksom nykläckta. Mm.
Men vart tog du vägen då?
Fosterfamilj.
Mm. Hur länge var du där?
Till jag var 14.
Ja. För jag noterade ändå det på ditt bröllop. Och det var väl kanske 5-6 år sedan? 6 år sedan kanske? Någonting?
Ja.
Ja. Då var ju din mamma där, eller hur?
Mm.
Och hur gick tankarna där? Då? För var du i en mer förlåtande period där?
Ja.
Du var det va?
Verkligen.
Ja.
För nu vet du visste det.
Jag känner det lite grann, så jag vet ju det. Men det kändes som att det var en sån period där då. Och det har gått lite upp och ner genom åren med andra ord.
Ja, alltså då kände jag så här, vad fan, sen allt som har hänt, skit i det, vi reparerar det.
Mm.
Men jag märkte att det är inte så lätt.
Nej.
Att reparera de här sakerna. Vissa saker går inte att reparera. Och jag tror ärligt talat inte att jag skulle må bra av en kontakt med mamma. Absolut inte.
Hur länge har ni haft er kontakt på paus nu?
När hörde jag från henne senast? Är senast jag såg henne kanske bröllopet?
Mm.
Det kan vara så faktiskt. Alternativt kanske någon enstaka gång efter. Men någonstans under den tidsperioden. Jag har ju kontakt med min pappa idag. Och jag tycker han är en jättebra människa liksom. Men det är någonting som kärvar inom mig. Och jag tar upp det med Jonna alltså så ofta att det går liksom inte. För att det är någonting i mig som har svårt liksom att han inte fanns där för mig när det var som sämst. Hade jag haft ett barn och fick veta att han ligger och knarkar i en lägenhet och liksom in och ut för liksom suicidal försök, då hade jag gjort allt för det barnet. Och i alla fall kommit till den punkten där jag inte kan göra mer. Men han gjorde liksom ingenting. Även om mamma var den som utsatte mig för sakerna, så finns det något inom mig att även att inte göra någonting är också en grej. Och det är en jobbig sits för att han är en jättebra farfar. Barnen älskar honom. Min syster Caroline på den sidan, hon är gudmor till Lionel. Alltså jättebra med barnen också. Men det är någonting i mig som blir så att fan, jag behöver inte den här kontakten. Jag är ledsen, det är så jag känner. Hade det inte varit för barnen, det hade kunnat gå 5 år utan att jag pratade om dem och jag hade inte mått dåligt för det. Och det känns hemskt att säga det, men det är så det är. För jag blir så här, okej, ska vi ha en kontakt idag nu? När då blir det så här, som att jag är din pappa. Bara, men Emma, hör av dig när du har styrt upp ditt liv på egen hand. Ordnat en ganska bra karriär och liksom försörjer dig själv och har en familj. Kan inte du ringa då, för att då kan vi ha ett umgänge. Det är liksom så det känns för mig. Alltså okej, nu duger jag.
Mm.
Men jag fick ingen hjälp att ta mig dit utav någon av mina föräldrar.
Men de ledde inte ihop under din morgon?
Nej. Men... Så egentligen rent så här moraliskt så har inte pappa gjort något fel. Liksom, han är en bra människa, liksom, han jobbar. Och...
Han stack väl, var inte så?
Ja, men det var ju väldigt mycket med hjälp av min mamma också.
Okay.
Mm. Men jag kan ju också... Så här, ja, men jag fick ju inte träffa dig. Din mamma ställde in varje gång, så jag gav upp. Och nu idag så kan jag ju bli så här, okej, du gav upp. Det blev för fan ingen jävla ursäkt. Hade jag och Jonna skilt och så jag inte fick träffa Luna Bell, jag skitit i om det tog 10 år.
Mm.
Jag hade kämpat till så jag fick liksom träffa henne. Hur länge försökte du? Ja, men det var något år. Jaha, och sen liksom försvann du i 10 år, eller vadå?
Mm.
Det lever kvar, alltså, det är hemskt att det är så, men...
Ja, men det där är så svårt att förstå när man själv har barn. När man hör om folk som ger upp på sina barn eller lämnar dem eller så här. Alltså föräldrar som lämnar sina barn, det är bara så här, alltså, det är helt obegripligt alltså. Och det säger man ju inte för att klappa sig själv på axeln som någon superförälder. Det säger man ju för att liksom så här, det är liksom det starkaste man har att så här, men ändå så är många föräldrar, oftast pappor då, tyvärr, som lämnar sina barn liksom.
Men tror du inte att vi kan delvis vara superföräldrar för att vi har upplevt saker vi tycker brister?
Jo,
och vi vet kanske vad det gjorde med oss.
Mm.
Att det kanske har skapat ett bättre föräldraskap hos oss.
Mm.
För jag tänker till exempel min bror Kristoffer. Han och jag har en jättebra relation idag. Absolut, jag är jättebesviken över saker som hände förr. Mm. Saker liksom han gjorde och sa. Men... Han kan jag förlåta, för han var bara ett barn. Jag kan inte kräva utav honom att han ska liksom vara vuxen. Så där kan jag förlåta. Och verkligen helt stryka ett streck över allt gammalt som har varit mellan oss. För han var ett barn när han gjorde de här sakerna. Inte barn, men ungdom.
Hur ser relationen ut med andra brorsan då?
Ingenting tyvärr.
Nej. Varför det?
Ja du, jag önskar jag visste.
Är det så?
Han har fortfarande inte träffat Luna Bell och Lionel.
Mm-hmm.
Och Luna Bell ska liksom fylla 5 år. På den tiden har Krille träffat barnen liksom fler gånger än vad jag kan räkna.
Mm. Vart bor de någonstans, bröderna?
I Linköping nu tror jag.
Mm. Så du vet inte ens varför?
Nej.
Fan vad märkligt alltså.
Ja.
Mm. Men det är nog väldigt sant det som du säger, att man har något jävla driv ändå när man har en dysfunktionell uppväxt bakom sig att göra annorlunda. Och det känner jag verkligen starkt. Men samtidigt så som vi var inne på också, det här med att mönstren och hur man är formad, alltså inte så djupt alltså. Så att man får verkligen ha en konstant medvetenhet som man liksom gör annorlunda verkligen. För annars kan man lätt så här falla in i trasiga mönster. För jag påminns också jättemycket om min barndom på många sätt så här, när man, ja men i, alltså det kan vara vad som helst. Man kan känna sig bortglömd eller övergiven eller vad som helst. Och så bara, okej, det är kopplat till det där från min barndom. Mina föräldrar glömde mig i en galleria. Jada, jada, jada. Det sitter liksom ihop alltihop. Och då kan man bli så jävla frustrerad. Varför kunde ni inte göra det bättre liksom? För att allt hänger ihop liksom. Det är så frustrerande.
Man vet ju vad det gjorde med en själv. Mm. Så man önskar ju att man bara kan, så här, vet du vad det här gjorde med mig? För just när du sa det med galleria, jag har varit inte på gallerian, men jag har varit lämnad på liksom skolavslutningen när jag slutade 9:an.
Mm.
Då skulle min mamma och familjen komma och fira mig och grejer. Jag stod där kvar ensam utan blommor när alla andra barnen hade åkt iväg på skolan. Och alltså även fast så där typ 20 år sedan, alltså det är fortfarande ont i mig idag.
Mm. Och det gör ju att man reagerar så otroligt starkt på saker som kanske är små för vanliga människor, men det som har trauma kopplat till det, det blir ju...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det sitter ihop, och det sitter ju i hela livet oftast. Alltså när jag känner mig övergiven eller bortglömd liksom, då det blir ju extremt stort i mig. Bara för att en gång när jag var liksom 4 år eller vad det var, så glömde mina föräldrar mig i Skanstull på ett köpcentrum. Gick hem istället liksom, det kan man ju säga vad man vill om, men allt hänger ihop liksom.
Det där känner jag igen, för det vet jag med Jonna. Att så här, en liten grej att hon kan ha glömt och sagt så här, jag älskar när hon lät på telefonen. Det startar ju årets tankeprocess hos mig. Varför sa hon det inte den här gången? Och det är ju inte den logiska förklaringen att de var jävligt stressad som ligger närmast i hans. Även om jag någonstans förstår att det förmodligen var så. Men känslorna tar ju över. Och känslorna säger ju någonting helt annat än att de var stressad. För de triggar ju igång den här övergivenheten från när man själv var barn liksom.
Det blir ju en reaktion som tolkas baserat på minnet man har kopplat till det, snarare än vad som verkligen händer.
Ja.
Vilket blir så jävla sjukt egentligen.
Och det händer så jävla ofta.
Ja, nej, jag vet. Det där är så sjukt. Alltså, jag kan liksom så här se att mina bröder äter lunch i närheten av där jag bor och känner mig superbortglömd och övergiven för att liksom, jag inte är inbjuden. Istället för att tänka så här, ja, men vad fan, vad härligt för dem att de äter en lunch liksom. Bara för att jag har känt mig jättemycket övergiven och bortglömd när jag var liten liksom. Så det där är lurigt. Man behöver vara på sin vakt för att känna efter att okej, är det här en rimlig reaktion eller är det en reaktion som snarare består eller beror på trauma liksom. Men du, vi sågs ju faktiskt för några månader sedan på din premiär av din film. Hur var den kvällen? Och det var ingen billig kostym du hade på dig, va? Den såg dyr ut.
Det var en kul kväll faktiskt. Även om jag är jäkligt introvert. Jag gillar ju inte såna här tillställningar. Men just den kvällen var väldigt bra ändå, för det var en tillställning. Men just det där när man skulle gå upp och prata inför alla på scen. Där tror jag du är fan längre fram med mig. Alltså jag tror du hade gjort det utan att ens känna så här, fan det här är lite jobbigt.
Jag är ganska bekväm med att stå på scen faktiskt.
Jag tror jag aldrig kommer bli det alltså.
Men det här är väl lite olika, för du är ju mer introvert än vad jag är. Jag gillar ju att snacka och hålla på och gaffla runt och så här, och stå på scen och så här. Men
min ångest började ju redan när första människan dök upp. Alltså,
är det så?
Ja, då var jag redan så här, jag ska ställa mig på sten. Och det ställer till så jävla mycket, för att då går jag istället i 1,5 timme och liksom tänker domedagstänk för att jag ska ställa mig på scen istället för att njuta och träffa vänner och alla som är där. Då är jag i huvudet redan på scenen.
Men alltså själva filmen och skapandet av den och allt sånt där, för att du kommer ju från ett håll som är otroligt långt ifrån filmvärlden, får man säga, om man ska uttrycka det milt. Hur upplever du att du tas emot av den världen, av producenter och SF-folk och alla de här riktiga, seriösa arbetarna i den världen? Känner du att du välkomnas in, eller kan du ändå känna av att folk känner så här, det här är pajigt alltså, Joakim Lundell kommer in och ser en film liksom?
Jag får ju alltid bevisa min kunskap, och det är väl ändå både bra och dåligt skulle jag väl säga, för att jag vill ju att jag ska bedömas för min kunskap och talang och inte för hur många följare jag är eller vad jag heter. För vad jag heter och hur många följare jag har, där kan antingen, och jävlar, då kan han pusha bra för det här, eller fan vad pajigt. Det är liksom 2 olika vägar. Men jag känner nu idag att jag har kommit över den ribban med alla jag jobbar med. Men sen kommer jag ju träffa nya jag jobbar med, och då kommer jag behöva göra det här klivet igen. Men de 50-100 liksom jag jobbar med kring film idag, jag känner att de har jättestor respekt för mig. För att det är det enda liksom forumet jag inte är introvert. För att jag vet att om jag, min enda chans liksom är att bevisa vad jag kan. För det här som du säger, annars kanske det bara känns pajigt för någon. Så där blir det att jag ändå tar för mig, för att jag vet att det är det enda vägen fram. Mm. Så där känner jag verkligen att de lyssnar på mig och tar åt sig av det jag säger. Och det märker jag liksom. Jag gjorde en intervju med Aftonbladet inför filmen. Och då märkte jag att han fick känslan så här: du bara satt ditt namn på filmen när han träffade mig.
Var det Jan-Olof Andersson?
Ja. Mm. Men när han gick därifrån så märkte jag att han hade en annan bild. För att han märkte att jag visste vad jag pratade om. Han märkte, men du är ju för fan varit med i allting. Mm. Det här är ju liksom dina visioner, dina tankar. Men att man möts av det där innan. Och det är därför dels jag inte heller vill vara offentlig. För jag vill inte att man ska bara kunna sätta en etikett så här. Ja, men då bara många följare, därför filmen har många biobesök. Och då blir jag så här, men ta bort alla mina jävla följare så ska jag bevisa att jag kan göra en film ändå som folk tittar på. Mm.
Men tror du att det var så i den här processen just med den här filmen att ja, men till exempel i castingprocessen, tror du att det fanns skådespelare som kanske tackade nej för att de kände att Joakim Lundells film, ja, det är inte riktigt seriöst?
Ja, säkert. Det är säkert någon som har sagt exakt så, bara att jag har nog inte fått veta det.
Du nås inte av det?
Nej, utan mina kollegor som har kanske soppat in under mattan för att jag inte ska påverkas av de orden. Mm. Med all respekt för alla skådespelare som var med i Feed, liksom fantastiska och superduktiga. Men jag kände ju ändå att så här, men är han producent? Vad gör han då? Mm. Där fick jag verkligen bevisa mig själv för att liksom få deras bekräftelse. För det är ändå ganska liksom etablerade personer som är uppväxta i hela filmbranschen. Molly, mm, föräldrar, liksom Colin Attlee, Helena Bergström. Hon är liksom infödd i det här.
Så du kände ändå den viben från skådespelarna också, att de undrar, vad gör Jocke egentligen?
Ja, jag kunde göra det framförallt i början. Mm. Och det gjorde mig väldigt osäker, men jag sa till mig själv, liksom, bara nästan slå till mig själv i ansiktet, bara skärp dig. Bevisa bara vad du gör här.
Mm. Hur mycket investerar man i en långfilm som producent? Går du in mycket med privatekonomin också? Ja. Eller hur funkar det?
Ja, vi gjorde en chansning. Vi behövde break even 75 000 för att gå plus, alltså 75 000 biobesök. Och vi landade på ungefär 120 någonting. Så det gick bra. Och det är skönt. Men jag hade faktiskt inte brytt mig själv om det hade gått så dåligt. Alltså, jag hade gjort Feed gratis om det var det så. För det var en fantastisk resa, väldigt utvecklande. Och nu håller vi på med en ny film. Och då vill jag ju ta fram ännu mer, så nu är jag med i manuset också. Hela liksom, manuset bygger på en idé som jag skissar fram. Och där känner jag ju, för varje film nu så vill jag ju ta fram mer.
Mm. Är målet att du ska liksom skriva story, manus och regissera helt själv till slut?
Ja, kanske inte skriva manuset, men att manuset utvecklas på en idé ifrån mig. För man måste ändå alltså ta in folk som är top of the line på varje position. Mm. Och jag är inte bäst i världen på att skriva.
Fick du procent på Fido eller hur funkar det?
Ja, vi har ju olika procent.
Det vill du inte säga hur mycket du får?
Jag vet faktiskt inte, jag har faktiskt inte kollat. Och okay. Det är nog för att jag har verkligen distanserat mig från pengar. Som jag berättade, så går ju aktierna åt helvete. Men på något sätt så, alltså, jag har sugit in allt där och bara, tänk om det här är ödet liksom, att vi drar ner aktierna åt helvete, så vi drar liksom pluggen liksom från distansering till pengarna också. Mm. Så jag försöker ändå tänka, men det är väl ödet som vill säga mig någonting. Mm.
Jag funderar mycket inför den här podden på din talang, vad den ligger i. Och jag har liksom försökt komma fram till det själv. Och jag har liksom en tolkning av den som jag skulle vilja höra vad du tycker om. Att du har en unik förmåga att känna av vad som går hem. Att du är väldigt bra på liksom, alltså, men att du är väldigt, väldigt bra på liksom veta vart vindarna blåser och liksom så här, vad kommer bli hett nu och hur ska man göra det här för att det ska gå hem i den här liksom branschen och så där. Att du är väldigt bra, att du är otroligt bred på ett så sätt. Jag vet inte om det är, jag hoppas inte det låter förminskande på något sätt, för det är, en talang som har tagit dig otroligt långt. Men vad skulle du själv säga att din talang ligger någonstans?
Det är exakt det, och jag tog faktiskt fram ett sms från Jonna för att visa det.
Är det sant?
Ja, som är just det. Jag kan nästan se en serie och säga, kommer den här gå bra eller inte? För att jag kan släppa min egen åsikt om serien. Jag kan tycka den är skitdålig. Och det är där väldigt många brister, för att deras eget omdöme ligger över. Bara, men det här var skit. Vem tittar på det här? Jag kan fortfarande tycka att det är skit, men ändå lägga en bedömning att det här kommer att ha jättemycket tittare. Mm. Och då lade jag mig att titta på Wednesday, en Netflix-serie med Jenna Ortega i huvudrollen. Jag gillade den inte speciellt mycket. För mig kändes det som en blandning mellan Twilight, Scooby-Doo och Harry Potter typ. Och lite liksom Kitty privatdetektiv. Den var väldigt liksom nischad mot ungdom. Men på något sätt så var en charmig, den funkade. Hon var väldigt duktig i huvudrollen. Men jag skriver då till Jonna. Jag bara, alltså, hon kommer bli världens största skådespelare efter det här. Och sen kom det någon artikel så här, Wednesday, största liksom på Netflix. Jenna Ortega, liksom hetast i hela Hollywood. Mm. Även fast jag själv inte gillar, men jag visste det. Mm. För att när jag såg det så förstod jag vad det var som gick hem. Och där har jag väl en talang att jag kan gå in på Netflix och kan jag se igenom serier. Så kan jag ungefär säga så här, men den här kommer hamna trea, den här kommer inte gå hemma alls. Utan att veta liksom budget eller hur mycket de satsar. Där skulle jag kunna vara blindfolded. För där har jag väl en talang i att se när saker klaffar och inte. För att man måste ha respekt för konsumenten. Jag personligen, så jag brukar säga, hatar Fast and Furious-filmerna. Förutom ettan typ, som faktiskt handlade om street racing. Vad de gör nu, alltså, det är ju något helt annat. Nu är de ju liksom specialagenter och stoppar missiler med armarna och grejer. Men även hur mycket jag än hatar dessa filmer, och jag skulle fan knappt ens, jag har inte sett nian ens, och jag kommer nog inte ens se tian som är den sista, ens för betalt, så ligger den fortfarande så här, ja, men 4-5 mest sedda filmer på bio under året. För att det finns en publik som tittar på det. Och där måste jag ha respekt för den typen av publik. För vet inte jag vad folk vill titta på, hur ska jag då kunna skapa någonting som ska gå bra? Då blir jag den här liksom regissören eller producenten som producerar saker som jag själv tycker är jättevackert och konstnärligt. Men vad fan spelar det för roll om ingen tittar på det? Det är som SFI, de skänker ut pengar till såna här woke-projekt och grejer. Men vi vaskar liksom 5-10 miljoner i skattepengar för en film som har 2000 biobesökare som tas bort efter en halv vecka på bio. För att folk känner så här, men jag kan mer om film än de här människorna. Det här är vackert, det är ett konstverk. Det spelar för fan ingen roll om ingen går och tittar på det. Mm. Respektera så här att folk, oavsett om du inte tycker om det, men säg inte att folk har hjärndöd filmsmak. För det är du själv som är hjärndöd om du är den personen som skapar filmen som 2000 tittar på. Den som gjorde filmen som vet det, 300 000 svenskar tittar på, den är inte hjärndöd, för den förstod vad det som skulle gå hem.
Nej, men exakt, och det blir lite därför som folk som skrattade åt dig och skrattar åt dig, om det nu finns några sådana kvar, de får ju verkligen sin knäpp på näsan när du går in i liksom, ja, men det blir böcker som säljer som fan, det blir musik som går jättebra, det blir film som går jättebra, det blir liksom, och det är det jag menar, du kan liksom gå in och känna, men hur ska det här göras, det här kommer, så blir det stort. Och det tror jag lika mycket handlar om att du har den talangen, att du vet vad som kommer gå hem och vad konsumenten vill ha, som att du har mycket följare. Jag tror båda behövs för att det ska nå ut. Den ena räcker liksom inte, tror inte jag i alla fall.
Nej, det är väl en blandning och sen ett förtroende. Mm. Vi säger att Frida hade varit dålig, att folk tyckte att den var dålig. Då hade jag ju haft svårare för nästa film. Om vi säger den här hade, jag tror det var 18 000 förhandsbokade biljetter till premiären. Hade folk tyckt att den var så här, ja, men 2-3 i betyg utav 10, då hade vi kanske bara haft 7 000 förhandsbiljetter till nästa film. För att då hade hälften hoppat av det där tåget, för det är ett förtroende man bygger. Samma sak som med Spökjakt. Vi ökar varje säsong i tittare för att folk tycker vi har gjort en bättre produkt. Hade vi gjort en sämre så hade det ju gått ner. Då spelar det ingen roll vad jag heter. Samma sak med Justin Bieber. Han kan släppa en låt. Han får bursten alltså liksom första liksom, utav människor som lyssnar på den. Men det spelar ingen roll om han heter Justin Bieber. Låter han svindålig så kommer den droppa på listorna. Då kommer han ligga etta i 1-2 dagar för att han är Justin Bieber och alla vill höra vad det är han har gjort. Men håller inte produkten, då spelar det ingen roll vad du heter i längden. Så hade jag gjort 3 dåliga filmer som folk tyckte var dåliga, då hade jag också blivit den där som fick 2000 biobesök och sen dog filmen och de plockade bort den från bio. Så produkten är det allra viktigaste. Namnet ger det en chans. Men står du där och inte levererar liksom, då hjälper det inte vad du heter i slutet av dagen.
Nej. Puss och kram och tack för att ni lyssnade. Och så hörs vi igen nästa måndag. Hej då!